Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp oss att förstå vad det betyder att du måste lida och dö för våra synder. Sänd din ande att överbevisa våra syndiga tankar och visa oss vilken välsignelse du har tänkt för oss. Amen. Vi lyssnade rent i evangelietexten, men jag ska läsa den en gång till. Den är ganska kort, så kommer den också med här i sändningen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevare dig, Herre. Det här ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Amen. Utifrån den här texten så har jag tänkt mig som tema för den här predikan: människotankar och Guds tankar. Och vi ska börja med att se lite på textens bakgrund och sedan då de här båda aspekterna, människotankar och Guds tankar. Texten beskriver en höjdpunkt i Jesu verksamhet. Det här inträffar sannolikt mellan den tredje och fjärde påsken, ungefär kanske ett halvt år förrän Jesu lidande börjar, eller några månader i alla fall innan. Jesus har inte tidigare avslöjat för sina lärjungar eller för någon att han är Messias. Vi kanske drar oss till minnes hur Jesus talade med den samariska kvinnan som bekände att han var Messias. Men Jesus har inte undervisat om det. Nu gör han det när han med sina lärjungar har gått långt norrut, till och med utanför Israels gräns, till Caesarea Filippi. Och där frågar Jesus sina lärjungar vem människorna säger att han är. Och sen efter det frågar han dem: vem säger ni att jag är? Och Petrus bekänner: du är Messias, den levande Gudens son. Då säger Jesus: salig är du, Simon, Jonas son, för det här har inte uppenbarats för dig av människor, utan av den helige ande. Det är Gud som har visat honom det här. Och på den här grunden, att han bekände Messias, så får han nu himmelrikets nycklar, så att han kan binda och lösa på Guds uppdrag. Nu berättar Jesus för första gången om sin förestående död. Han kommer att göra det ett par gånger till. Men vi ska också notera att strax efter, eller ganska snart efter det här, några få dagar efter det här, så tar han med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg. Och det, eftersom de var vid Caesarea Filippi, där långt i norr, så är den sannolika tolkningen av det här att det var berget Hermon som de gick upp på. Ett högt berg som var snöklätt. Det lär var flera hundra meter högre än Kebnekaise, som ju också är det, annars är ett högt berg. Så höga berg har vi inte i Finland. Nu är det alltså första gången som Jesus berättar om sitt uppdrag. Sen om vi läser lite vidare i Matteus 17, 22, så säger han det igen en gång. Och sen får vi gå till Matteus 20, om vi håller oss till Matteus. Det finns ju också i parallelltexterna. Där berättar han för tredje gången att han ska gå till Jerusalem för att lida och dö. Det är efter att han berättat liknelsen om vingårdsarbetarna. Nu har vi gått in i fastetiden, den långa beredelsetiden inför kyrkans största högtid. Fastetiden trappas upp allt mer via de fem söndagarna i fastetiden. Sen följer ännu palmsöndagen. Och det är faktiskt som en upptrappning, för att den femte söndagen kallas passionssöndagen. Då går vi in i djupfastan. Och palmsöndagen inleder stilla veckan. Så det blir liksom, går bara närmare och närmare och allt starkare och starkare budskap. Ordet att vi går upp till Jerusalem, det är alltså ganska bra beskrivning. Inte bara för det att man gick upp till Jerusalem mot, även om Jerusalem inte låg så högt upp, också det geografiskt, men vi stiger upp för fastetidens trappor mot det allra största. Det största inträffar på påskdagens morgon, då när Jesus uppstår i triumf tack vare sin seger över djävulen. Och det är också intressant att se hur den kristna kyrkan har höjt den här händelsen så högt att det är 6 veckor före påsken och sen är det igen 6 söndagar efter påsk när man tittar tillbaka på det som Jesus har gjort. Nu ska vi gå till människotankarna. Huvudtemat den här söndagen är frestelserna. Första årgången talar om hur Jesus frestas i öknen. I vår text hör vi hur Petrus ansätts av djävulen och försöker få Jesus att ändra sig och inte gå till Jerusalem till så farliga saker. Petrus frestas att tänka ut något som Gud inte har tänkt. Han tänker människotankar. Gud bevare dig, Herre. Det här ska aldrig hända dig. Petrus har nyss bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Han, Messias, ska ju vara kung. Men Petrus vågar inte tillrättavisa honom när de andra ser det. Han tar Jesus lite vid sidan och säger att nej, nej, nej. Det här, så här ska det inte vara. Du ska ju vara vår kung. Och en kung ska ju inte bli utlämnad till att dö. Så påminner han om att Gud är mäktig att beskydda honom, som vi också hörde i saltartexten. Han säger alltså att han själv vet bättre än Jesus. Det är en typisk reaktion, en mänsklig reaktion. Det är en frestelse som djävulen inger oss. Människan som är skapad och formad av mull från jorden tror sig vara klokare än skaparen själv. Då Jesus tillrättavisar Petrus säger han egentligen: gå bakom mig, Satan. Djävulen hade lyckats tränga sig in före Jesus. Och han talade genom Petrus. Hans plats var bakom. Han skulle följa Jesus, inte gå före. Så ska hans lärjungar också göra. Men så här håller ju människorna på också idag. Det är många som säger nej, det där kan inte stämma. Jag ska ta några exempel på hur människorna tänker i sitt högmod. Vi talade förra söndagen om Jesus som sann Gud och sann människa. Att han var en sann människa var inte konstigt för dem som såg honom. För de såg ju att han behövde vila. De såg att han var hungrig. Att han grät. Han behövde mat. De såg att hans kläder var nötta. Behövde tvättas. Till Jesu lärjungaskara hörde en hel del kvinnor som säkert hjälpte till med att tvätta hans kläder och sköta om att hans lärjungar fick mat. Men att se att han var Messias, den levande Gudens son, det kunde ingen människa utan att den helige ande uppenbarade för dem. Jesus sa därför till Petrus efter hans bekännelse: salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Hans far i himlen har uppenbarat det genom sin ande. Hur kan man då förklara alla de tecken och under som Jesus gjorde? Om han var en sann människa. Människorna som såg dem sa att han var en profet. Det fanns profeter i Gamla testamentet som gjorde stora tecken och under. Till dem hörde Mose, Elia och Elisa var sådana profeter. De gjorde märkliga tecken. Hur förklarar man sånt här idag? Och att Jesus då kunde göra så märkliga ting? Jo, lärda människor säger idag att människorna på den tiden var obildade och godtrogna. Och det fanns ju en naturlig förklaring till att Jesus gick på vattnet. I själva verket var det väl så att han visste var det fanns en sandrevel som han kunde gå längs utan att lärjungarna märkte att det faktiskt var en botten där som han gick på. Idag vet vi ju att det inte går att gå på vattnet. men kanske lärjungarna var godtrogna. Det här är befängda tankar, det är människotankar. Jesus hade omkring sig en skara fiskare. Och fiskare, så de visste nog hur vattnen såg ut. De visste vad man kunde lägga ut med båten och var sandrevlarna gick. När Jesus gjorde konststycket att skaffa mat åt 5000 män av bröd och fem bröd och två fiskar, så finns det sådana förståsigpåare idag som säger att det var ju förstås det att hans sinnelag öppnade ögonen på människorna så att de märkte, jo men vi har mat i väskan, det räcker nog åt flera än åt oss. Och så delar man med sig. Och så blev hela skaran mättad, 5000 män. Det är lika befängt. Det här är att gå framför Jesus och veta bättre än han. De lärda teologerna säger ibland att man måste gå bakom texten för att ta reda på vad som egentligen hände. Men det är djävulens frestelse. Man menar att man vet bättre än Gud som har uppenbarat sanningen för oss i skriften. Då måste vi göra som Jesus och säga till djävulen, gå bakom mig. Stå inte framför Jesus. Vi ska lyssna när Jesus talar och ta emot det som Guds sanning och inte lyssna till djävulens frestelser. Att man tänker på det här sättet beror på att man menar att man har en helt annan kunskap idag än man hade förr. På Gamla testamentets tid så kunde man tro på Moseböckerna, som till exempel den naiva berättelsen om hur Sara fick barn då hon var 90 år gammal. En upplyst människa idag kan ju inte tro på det, menar man. Nej, läs i första Moseboken vad Sara gjorde då hon fick veta att hon ska föda barn då hon var 90 år. Hon skrattade. Hon var tillräckligt upplyst redan på den tiden och visste att det här kunde inte ske på ett naturligt sätt. Men det att en 90-åring inte föder barn, det visste man på den tiden. Och idag så säger man, det är idag vi vet att det inte är så. Men hur var det med när Israels barn stod inför Röda havet och egyptierna förföljde dem? De kunde inte tro att Gud skulle kunna rädda dem. Det var fullständigt utom räckhåll. Det fanns ingen tanke på det. För det var enligt deras upplysta världsbild omöjligt att en väldig folkmassa skulle gå genom ett hav som öppnar sig, stå som en mur till båda sidorna, så att de kunde gå igenom det djupa havet. Människorna har varit likadana i alla tider. Alltid står ni emot Guds ande, sa Stefanus, då han höll sitt försvarstal och återberättade Israels historia inför de judiska ledarna. Det är ingen skillnad om det är människor utan insikt i molekylärbiologi eller evolutionslärans mekanismer. Eller om det är människor med tillgång till hela vår tids forskningsrön. Människans tankar är i grunden präglade av vårt kött och det är fientligt mot Gud. Därför säger människan också att det är självklart att ett litet barn som blir döpt inte kan tro och ta emot Guds gåvor. Därför säger man att det bröd och vin som vi tar emot i nattvarden inte kan vara Jesu kropp och blod. Utan att det måste beskriva en symbolisk funktion. Det betecknar Jesu kött och blod. Men att man tror så beror inte på att vi är så kloka idag. Att vi inte kan ta till oss det som man har trott på förr. För det är samma natur i oss idag som hos lärjungarna. Och det är samma natur i oss som det var i Gamla testamentet. Hos Sara och Abraham och alla de andra. Vi har alla samma onda natur som står emot Guds ande. Vi vill precis som Petrus tillrättavisa Gud. Att människor, både Petrus och dagens människor, reagerar så här beror på det gift som den gamle ormen har sprutat in i oss människor vid syndafallet. Vi kallar det frestelse. Frestelse att tänka att vi vet bättre än Gud. Frestelsen kommer från djävulen som ställer sig framför Jesus. Vi ska säga med Jesus, gå bakom mig, stå inte i vägen för Jesus. Sedan om Guds tankar. Den får vi lära oss bitvis i hans heliga ord, fastän vi aldrig kan förstå honom till fullo. Hans undervisning grundar sig på en plan som han gjorde upp redan innan han skapade världen. Och den planen berättar han i Bibeln. Redan då såg han hur hans älskade skapade varelser, som han hade gett en särställning bland i sin skapelse, hur dessa som han kommunicerade med öga mot öga, som när vi talar med varandra, de skulle avfalla från hans bud och varningar. Redan då hade Gud sin plan klar. Den avslöjade han på syndafallets dag. Kvinnans säd skulle krossa ormens huvud. Luther framställde den här sanningen, den här planen som Gud hade tänkt, så här i sin kända psalm. Han sade till sin enda son, nu vill jag mig förbarma, så skynda dit min käre son, ge räddning åt den arme, och honom fräls ur synd och nöd, befriar från en evig död, låt honom med dig leva. Så lydde Jesus och kom till världen. Så valde Gud ut en familj först som blev ett folk, en särskild frälsningslinje från Sems efterkommande. Den gick via Abraham, Isak och Jakob, vidare till Juda, så småningom till kung David. Han valde Mose att leda sitt folk ur träldomslandet så att det skulle bli en förebild för hur människorna blir frälsta av nåd från syndens slaveri. Det gjorde han genom att ge dem sina föreskrifter och förebilder för frälsaren. Han sände sina profeter för att kungöra för dem att han ville välsigna folket om de följer honom, lyssnar till hans bud och gör efter dem. Men att han skulle straffa dem om de avvek från hans vägar, från hans bud. Och det blev så, han måste straffa dem hårt. Men han höll sitt ord att frälsningen skulle komma från Davids ett. Fast det många gånger såg ut som om detta folk helt skulle utrotas. Slutligen sände han då Jesus, som både från hans mors sida och från hans juridiska far Josefs sida kom av Davids släkt. Och också har kallats Davids son. Under den här utbildningstiden, Gamla testamentets tid, inrättade Gud tempeltjänsten genom de lagar som han gav via Mose. Det skulle vara en tillfällig ordning tills uppfyllelsen kom. Därför gäller inte Mose lag i den formen längre. Alltså de bestämmelser som Jesus uppfyllde. Men det som gäller vår efterföljelse, som bäst sammanfattas i de 10 budorden, det står kvar. För det har Jesus själv upprepat och skärpt, till exempel i bergspredikan. Likaså har vi de 10 budordens anda i de många förmaningarna i apostlarnas brev. Det yttersta syftet med Guds plan var att människor från alla folk och språk skulle bli frälsta och få stå med i den skaran som på den yttersta dagen hälsas välkommen att ta i besittning det rike som har tillrätts åt oss från världens begynnelse. Från världens begynnelse. Redan då hade Gud tänkt det så. Han har tänkt att du och jag ska få vara med. Och han har gjort allt för att vi ska få vara med. Sådana härliga tankar har Gud tänkt för oss. Men människan tänker annorlunda. Hon är i sin kötsliga natur fången av djävulen, som styr inte bara hennes kötsliga lustar utan också hennes intellekt på allra högsta nivå. Därför är också vetenskapen föremål för djävulens attacker och inflytande. För att komma in i Guds plan behöver vi en omvändelse. Vi är av naturen bortvända från honom. Vi är svängda med ryggen mot Gud då vi föds till världen. Då vi föds på nytt blir vi omvända, säger Bibeln. Då svänger vi med Guds kraft 180 grader och börjar istället se vad Gud har gjort för oss. Sen får vi stå och vända mot honom och lyssna på vad han säger. Det som framförallt behöver omvändas hos oss, det är vårt intellekt och vår vilja. Vi vill inte av naturen det som Gud vill. Petrus ville inte att Jesus skulle lida och dö. Vi vill inte underkasta oss Guds tankar. Men Gud har sänt oss sitt ord och han har sänt sin helige ande för att förklara ordet för oss och genom detta ord omvända oss till honom. Guds ande använder sanningens ord för att omvända oss. Det kom till oss redan när vi blev döpta som små. Håll dig tätt till honom, släpp inte frestaren framför Jesus. Hos Jesus och hans ord kan vi vinna över frestelserna, för det är han som har segrat. Tacka honom att han har kommit med sitt ord till dig och är med dig varje dag. Så ska han leda dig genom livets frestelser till sin himmel. För sin segers skull. Det är Guds tankar. Amen. Tack käre himmelske far för att du har tänkt så bra tankar för oss. Tack Jesus för att du är med oss i ditt ord. Hjälp oss att alltid hålla oss nära dig. Amen.